Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej, Anders Nyberg här, programledare för Statsminister för en dag. Jag vill bara berätta om vår helt nya digitala väljarbarometer som vi släppt i dagarna, där vi tar tempen inför valet 2018. Ja, vad skulle du rösta på om det var val idag? Gå gärna in och rösta på statsministerforendag.se/val. Där hittar du väljarbarometern. Nu kommer då veckans statsminister från organisationen och rörelsen Jag är här, Mina Dennert. Varsågoda. Till vardags känner vi henne som journalist och föreläsare. Hon vann 2017 Anna Lindhs pris för demokrati och mänskliga rättigheter. 2016 startade hon gruppen och rörelsen Jag är här som arbetar mot hat, kränkningar och falska nyheter på internet. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen Mina Dennert.
Tack snälla för att jag fick komma och vara statsminister.
Ja, hur känns det att vara statsminister?
Men jag har gått in i det här så mycket så att jag känner att jag vill vara det. Jag kommer bli jättetråkigt imorgon när jag inte får vara statsminister längre.
Du vill börja då, du har ju precis tillträtt här på din dag som statsminister. Vad är det första statsminister Dennert gör?
Det första jag gör, det är två viktiga saker som jag kommer återkomma till varför jag prioriterar just de här två grejerna. Men det handlar om att jag vill stärka alla människors liksom möjlighet att vara med i laget Sverige som jag kommer liksom peppa och coacha här nu sen. Och de två grupper som jag liksom vill lyfta först och främst är att jag vill förbjuda rasistisk och nazistisk organisering så att man inte direkt liksom utesluter jättestor grupp människor. Och att man också, jag känner det här med pensionärerna brinner jag också väldigt mycket för, att man höjer levnadsstandarden för de absolut så här, som jobbat hårt länge. Och nu man märker många kvinnor framförallt som har haft liksom arbetsamma yrken, liksom har haft liksom lång yrkeskarriär och liksom jobbat hårt och sen nu hamnar i, för att man har haft låga löner, hamnar i liksom fattigdom nu, som jag tycker är fruktansvärt orättvist och dåligt. Så gjorde man ju någon höjning nu och den räcker ju inte till närmelsevis till. Liksom. Så att, det är nog de två första grejerna jag tar tag i.
Så får fler då känna att man tillhör laget Sverige. Och om vi börjar med den första gruppen då, att förbjuda nazistisk och rasistisk organisering. Det där är ju en fråga som dyker upp då och då. Hur ska vi förbjuda det?
Men just det här att man nu som man gör att man låter människor hålla på och ha möten om, alltså planera brott som det ju faktiskt är. Och jag tänker på det just det här med i Finland, den här killen som gick förbi någon nazistisk grupp och blev mördad. Att jag tror att ofta är det också, opinionen vände också mycket efter den här John Rohn, jag är ju så gammal, så jag var ju med då på den tiden i Kungälv när han mördades, en ung pojke i, det här är ju på 90-talet.
Början av 90-talet, ja. Precis. Ja.
Och då, oftast behövts ju någon sån här fruktansvärt hemsk händelse för att man ska förstå att men det kanske inte är så bra att de för att det här är ju liksom kriminella de har ju kriminella, de vill ju mörda människor, eller det är ju det liksom som det går ut på, liksom att man ska rensa ut människor. Så därför är det ju väldigt bra att man stoppar det innan det har hänt. Och det finns ju också väldigt mycket nazistiska mord som har, kommer liksom med jämna mellanrum i Sverige. Så att det är ju faktiskt hårresande, kan jag tycka, att man får ha en sån gruppering, att den skulle överhuvudtaget, jag egentligen fattar inte hur det kan vara lagligt, så det verkar märkligt. Men
om vi jämför då med John Rån-tiden på 90-talet, så var det ju väldigt starka nynazistiska vindar och vit makt, hela rörelsen, vet jag var ju själv inte så gammal då, men minns ju hur det var i ett litet samhälle där jag växte upp. Ser du att vi är där vi var på 90-talet idag?
Jag tycker att det är mycket värre idag. Det var ju som jag upplevde det. Alltså då var det ju jätteilla. Men nu är det ju sådana här vindar över hela västvärlden. Och det ligger liksom starka politiska grupperingar bakom liksom hela... Liksom, och också alltså, möjligheten att organisera sig på ett helt annat sätt genom nätet och propagandan som pågår där. Så att vi är i en mycket mer allvarlig situation nu än vad vi var då.
För det är också det som du i din organisation Rörelse Jag är här arbetar mot. Hur starka är de här krafterna på nätet?
De är jättestarka ju. Det är ju absolut det mest... I sociala medier så är de... När vi började 2016 så det var ju i princip bara de rösterna som hördes. De var ju i alla kommentarsfälten och liksom har ju hundratals sidor där man hela tiden... det är en enda nyhet egentligen. Det är ju inte en nyhet, men man kallar det för det. Det är ju bara bloggare som håller på. Liksom, de sitter ju bara och tycker och hittar på saker. Men det de ska säga i alla fall, det är liksom en enda sak. Och det är ju att man... invandringen är liksom roten till alla problem, och att politiker, man kan inte, att man sprider så här, den här misstron och försöker skada tilliten för liksom de människor som styr och för fakta och för journalister eller alla som skulle kunna utmana det här, den här propagandan, eller försöka stoppa den på något sätt.
Går det stoppa?
Går det stoppa de här? Jag vet inte riktigt hur man ska göra det. För att det är klart att man måste kunna blogga. Och man måste kunna uttrycka sin åsikt. Men det jag tror att man måste kunna, det vi måste kunna göra är att skilja på vad som är en nyhet och vad som inte är en nyhet. Alltså man kan inte utge sig för att vara journalist eller vara oberoende eller objektiv om man inte är det. Man kan inte utge sig för att hålla på med nyheter om man inte gör det. Alltså, har man inte en redaktör eller en ansvarig utgivare och inte liksom kan bli faktiskt åtalad för de förtal man sprider, eller, då måste man kunna... Vi måste kunna skilja vad som är nyheter och vad som är tyckande. Det kan vi göra, men vi kanske inte kan och kanske inte heller vill stoppa liksom människors möjlighet att... säga det de tycker. Bara, vi vet, ja, det här är någon som tycker någonting. Någon som har bloggat någonting. Och det här är liksom nyheter. Och där följer man de pressetiska reglerna. Och där hör man båda sidorna. Och man håller sig till sanningen. För att nu försöker man liksom framställa det som att det inte finns någon sanning. Och det finns ingen att lita på. Och det är ju faktiskt bara trams. För så är klart att man kan... sanningen finns ju där någonstans, det som faktiskt har hänt. Så att, det är ju jätteviktigt att vi håller oss kvar vid den och försöker stärka journalistiken.
Du Mina, det var den första grejen då, förbjuda nazistisk och rasistisk organisering. Och sen var det pensionärerna, för att få med dem i laget Sverige. Hur gör vi det då?
Vi måste höja pensionerna helt enkelt.
Kort och konkret.
Precis.
Ja. Men du, om vi tittar framåt då, på Mina Dennerts, statsminister Dennerts vision för Sverige. Vart är vi på väg och var ska vi?
Nej, men det som jag har varit inne mycket på att vi ska vara ett lag. Och jag är ju väldigt stolt över Sverige och tycker att jag är nästan så här patriotisk emellanåt. Att man, jag tycker inte att det ska vara. Jag tycker inte att det är fult att liksom vilja tillhöra ett lag eller att vilja utveckla det. Alltså det är inte så här oh, Sweden first eller någonting. Men just där, nu har vi ju det här systemet med länder och gränser och vi har liksom en ekonomi och vi har ju en statskassa som liksom vi är med och bestämmer över. Alltså vi är ju i en situation där vi måste kunna komma överens och kunna liksom leva tillsammans och växa tillsammans och allt det här. Så att det vi behöver göra är ju att komma samman. Det känner jag väldigt mycket att det saknas. Och att det ska ses som någonting fult, det tycker jag är väldigt tråkigt. Så jag vill gärna stärka laget Sverige kan man säga. Och vill gärna att folk kommer till sin rätta. Jag tycker att vi så här, räknar ut människor på ett ganska fult sätt. Det finns en mängd människor som inte är med i laget Sverige. Och som inte liksom har hittat sin plats och inte kommer, så inte blommar. Och inte liksom får vara. Ja, men jag tycker att just det här med att det är så fult med om man har blivit arbetslös eller att man, om man är sjuk på något sätt. Att man är liksom ganska så förnedrande mot de här grupperna som har hamnat utanför av olika saker. Eller folk som kanske har hamnat i kriminalitet eller sådär. Så det tänker jag att det. Att människor, om man är coach för laget Sverige, då vill man ju att alla de här medborgarna eller de som är med, vad är det jag har att liksom jobba med, det är ju de som är med i Sveriges medborgare. Och att man tar tillvara på människors liksom kapacitet och att man hjälper människor att bli så bra som de kan vara. Det är ju många, så många tänker så här, om man är arbetssökande, då är det hela ens identitet på något sätt. Alltså, det är kanske en period man är det. Man kanske också har cancer en period. Man kan ju råka ut för en mängd olika saker i livet, men man måste kunna få nya chanser. Och det tycker jag är lite. Vi har väldigt svårt för att se folk när de är svaga eller när man inte har lyckats. Så att det är något som är väldigt fult som jag skulle vilja ändra på.
Hur gör vi det då?
Nej, men till exempel, jag har en massa så här idéer kring hur man kan. Jag vill ju satsa på kreativitet och utbildning och trygghet. Och bland annat så tänker jag på det här med att man. Till exempel samma arbetsförmedlingen. Den verkar ju nästan bara vara till för att granska ifall man har sökt den här jobben om man ska få den här arbets. A-kassan eller inte. Så den tänker jag, behöver vi ens ha arbetsförmedlingen? Jag tror inte det. Utan att man såna här kostnader eller alltså såna här stora eller till exempel som är Migrationsverket, alltså de här stora kolosserna som bara liksom i princip verkar, jag vet inte vad händer i de där stora. Det verkar bara som att pengar bara sipprar ut därifrån. Så jag tänker man kommer nog kunna. Till exempel på Migrationsverket så skulle man ju kunna göra så att när flyktingar kommer, att de direkt får börja arbeta. Jag träffade en kille från Syrien häromdagen och då hade han ju varit IT-specialist på något sätt hemma. Och är man det, då behöver man ju jobba med det hela tiden. Sen hade han suttit inne på det här Migrationsverket på någon sån där förvar någonstans. I 2 år. När han kommer ut sen, då har inte han en chans att jobba med det som är hans, hans yrke längre. För att han har hamnat efter så mycket att han liksom bara fick börja om från början. Så det där är ju synd. Att, att man istället för att se människor som en belastning, att man kanske kan vända sig till de här människorna och säga, men vad har du för, alltså, mer som en partner eller en möjlig liksom. En möjlighet, att man ser människor som möjligheter eller, eller vad heter det, resurs låter tråkigt, men just det att man vad är det jag försöker säga?
Ja, men hur vi ska bli ett hur laget Sverige ska bli starkare och fler ska känna sig fler känna sig involverade. Men då, det låter som att Arbetsförmedlingen och Migrationsverket de lägger statsminister Mina Dennert ner då.
Ja, men jag tror men kanske kan man. Jag vet inte, man måste ju ändå liksom avgöra, kan den här människan komma in eller inte, har den har den här skyddsbehovet eller vad det nu är man söker på, eller man har gift sig med någon eller. Så det är säkert mycket krångligare än vad jag gör det till nu. Men, som sagt, jag behöver ju inte ta de här konsekvenserna, så att jag ska säga att jag drar ner väldigt, Migrationsverket drar ner på, men Arbetsförmedlingen, den behövs inte.
Och om vi tittar då på de som ska genomföra det här, kanske då lägga ner Arbetsförmedlingen bland annat, så är det ju regeringen Dennert. Hur ser den ut?
Ja, jag har börjat här ganska seriöst och sen ballar ur. Man kan säga att det är som en rutschbana, kan man säga. Men jag börjar i alla fall med min kulturminister som är Maxida Märek. Och henne har jag valt för att hon är sån mångsysslare. Jag ska räkna upp lite vad det är hon gör. Hon är DJ, skådespelare, manusförfattare, filmstatist, konstnär, jojkare, hiphoppare, musikvideoproducent, och så vidare och så vidare.
Och statsminister för en dag i den här podden tidigare.
Ja, men hon kommer bli perfekt. Och just det här att hon, jag tycker att hon verkar ha en respekt för saker som jag gillar och en disrespekt för saker som jag tycker också. Jag tycker att hon verkar lägga energin där den, och liksom har en nyfikenhet och en respektlöshet som jag gillar, samtidigt som och just att hon har så bra koll på så många olika kulturyttringar eller vad man ska kalla det. Mm, så ja, men absolut. Jag tror att hon kommer bli fantastiskt stöd och kunna utveckla hela det här med kulturområdet.
Mm, det var Maxida Märek, kulturminister. Vi går vidare.
Ja, sen min utrikesminister är Zlatan. För att han är ju såklart, idag är han ju den absolut mest kända levande svensken. Det finns ju de här, jag tror att IKEA och Minecraft och de här, och Skype kanske man känner till, men man kanske inte vet att det är svenska personer bakom de här varumärkena. Men, och han är ju ute redan och marknadsför Sverige. Och han, just det här att han spelar i våra färger och han liksom, ja, han är ju kaxig och cool och folk, så här, bra förebild för människor att se upp till. Och han verkar väldigt smart, han är väldigt rolig när han så här, är så här rapp. Och, jag tror han blir, han är ju redan en helt fantastisk så här, utrikesminister. Och sen har jag min finansminister, det är faktiskt min pappa. För att han är en av de få som jag verkligen litar på när det gäller ekonomi. Och han har också alltid så här satsat på så här långsiktiga investeringar. Han är inte sån där som går och köper massa krafts. Och han har liksom lärt mig väldigt mycket där med ordning och reda. Han har alltid så här satsat på Ericsson och Saab och Volvo. Men det är så här de här svenska företagen och han är liksom så här lojal och det är ordning och reda på honom, så honom vill jag ha. Och sen har jag min utbildningsminister och det är Katarina Taikon. För att hon drev ju ett enormt försökte liksom förbättra för den romska befolkningen. Och drev liksom sig nästan in i väggen ju med det här arbetet att försöka påverka. Och hon gjorde, fick ju igenom enormt mycket förändringar. Men till slut, så vad jag förstår, så gav hon liksom lite upp på med den så här äldre befolkningen och började satsa på de unga. Just för att att de fortfarande är liksom lite mjuka i sinnet. Så där. Och det hon faktiskt gjorde var ju, jag vet, läste du Katitze-böckerna när du var liten?
Tror inte det.
Nej, men då, jag läste dem och jag tror att hela vår generation, alltså vi var ju, jag tror inte att det finns någon som är fördomsfull mot romer, för att det var så levande, de här beskrivningarna och den här coola, tuffa tjejen liksom, som alla kunde känna igen sig. Man verkligen kände hennes vrede, hennes sorg, hennes glädje. Så det var ju, alltså hon har gjort ett enormt folkbildningsarbete och så här. Och, Ja, nej men hon är ju just där att satsa på de unga och att liksom ge dem bra värderingar som liksom håller i sig. Det tror jag på. Och sen har jag min sista då, och då är det ju min försvarsminister som är Sarah Connor. Jag valde mellan Ellen Ripley och Sarah Connor, men sen så kände jag, Ellen är ju hardcore. Det är hon ju, hon är ju svincool. Men Sarah, jag tänker ändå att hon har ju det här med hela planeringen kring liksom... Hon har ju den här bland annat i öknen, att hon har grävt ner alla de här vapnen. Hon har liksom verkligen, hon har ju förutsett och planerat för liksom allt i princip. Och hon är ju så tuff alltså. Vi behöver ju någon som kan sätta ner kniven i bordet.
Så Sarah Connor från filmen Terminator då? Terminator 2 kanske framförallt är framträdande i.
Ja men precis, det är henne vi behöver ha vid vår sida här nu.
Mm. Bra regering här. Hur tror du att ni kommer arbeta ihop? Alla workshops som regeringen Dennert sätter ihop här.
Ja, men det här är ju faktiskt... Nu när du säger det så det är ganska så stora personligheter. Ja, det kan det nog. Jag kanske kommer... precis, jag kanske kommer få lite problem och samla dem. Men jag vet inte. Nej, det kommer nog gå bra.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du, om vi fokuserar lite grann på statsminister Dennert nu. Och vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten till statsminister Dennert. Vad gör du för pengarna?
Nej, men det är det här med utbildning som är jätteviktigt. Och sen så tänker jag också, vi har ju enorm potential i Sverige just med IT och kreativitet. Vi har ju hållit på liksom länge och exporterat kreativitet. Jag tycker att vi ska fortsätta med att satsa på just de här kreativa områdena, och också just det här med utbildning är ju superviktigt. Det är ju, liksom, det är ju allting egentligen som bygger på det. För att, och just som vi har gjort, att vi har förstört mycket kring så hur man ser på lärarrollen och att skolan ska vara någonting som... Att den ska väl så ojämlik som den är nu. Att man, att in, men jag sneglar väldigt mycket åt Finland, där man har bara de här kommunala skolorna som är liksom jäm, de ska vara, det ska vara hög kvalitet överallt. Och man har ju också satt ner, de har kortare dagar, de har inte läxor. Och de har ju liksom så här fått igenom jätte, de har ju bästa skolan i världen. Men vad jag förstår är att man också satsar väldigt mycket på det här med kreativitet och har kvar de här andra ämnena som man kanske tror är oviktiga, att man liksom bara ska sitta och banka i matte. Men att det hjälper ju hjärnan, de här grejerna. Och man blir ju liksom man blir ju intelligent av att, eller så här smart, och man, alltså man övar ju allting, analysförmåga av att läsa och liksom empati och så att allt det här med att vara kreativ på olika sätt och att satsa på skolan och på läraryrket, att det ska bli ett den, alltså det borde ju vara det mest högstatusarbetet som finns egentligen. De som, det här är ju framtiden, och de som liksom engagerar sig i det och att utveckla de här barnen, det är ju, ja, nej, men den, jag vill lägga dem på utbildning och de här kreativa ämnena, just med allting kommer ju egentligen handla om IT-arbeten vad jag förstår i framtiden i princip ju. Så det här med programmering måste ju in i skolan mycket mer. Och e-sport måste ju, det är ju jättestort liksom. Vi måste vara, alla barn måste vara med. Alla ska vara med i ett e-sportlag. Nej, men och liksom hur vi, att man har, får möjlighet att liksom uttrycka sig på det här nya sättet som genom sociala medier, att man lär sig liksom att kanske redigeringsprogrammen och ja, att man tillgängliggör hela allt från liksom programmering till till egentligen ja, hela kedjan av den kreativa näringarna.
Så 100 miljarder rakt in då i utbildningsväsendet och satsa på kreativa yrken. Om jag läser lite mellan raderna där, eller lyssnar mellan raderna, så låter, så lät det också som att vi kanske ska förbjuda privata skolor.
Ja, jag tror det. Ja, just därför att de föräldrar då som är engagerade kanske eventuellt, de kan ju ställa krav. Om de flyttar på sig så blir ju naturligt vissa skolor kanske sämre då och andra bättre. Och det är ju, alltså, Sverige är ju redan jättesegregerat. Jag bor i Göteborg som är en av Europas mest segregerade städer. Och det är ju en enorm, liksom, det är ju inte klokt det är, att man liksom accepterar att det fortfarande är så. Det kommer ju inte alls bli bra. Och det ser man ju också, för det är också en sak som jag jättegärna vill satsa på, just det här med de här skjutningarna som man ser. Att, och den här kriminaliteten som, alltså internationella ligor och gängkriminalitet då. Så där, är ju, där kanske jag också sätter in i och för sig. Hur mycket, hade jag lite pengar kvar där?
Ja, 100 miljarder från början.
Ja, nej, men då lägger jag pengar på det också. Vi måste ju på olika sätt integrera våra städer. Och det är ju också, det hänger ju också ihop med utbildning. Alltså får man en bra utbildning, en jämlik utbildning, så har man ju möjlighet att kanske, i alla fall större möjlighet att få så här, att vara en bra konkurrent liksom till arbetena. Och har man ett, har man kommit in på arbetsmarknaden, så löser vi ju egentligen segregationen på det sättet. Att man, då kan man ju också välja var man vill bo och i högre utsträckning och ja, sudda ut de här och konstiga gränserna vi har egentligen. Som vi bara verkar, jag vet inte, det finns säkert jättemånga insatser som görs, men det händer inte så himla mycket.
Mm. Du, på tal om regering så är du en person som ofta väljs ut i den här podden som minister. Varför tror du att det är så?
Jag visste inte att jag har blivit det. Men vad roligt, har jag gjort, blivit det? För jag förstod att jag hade blivit det förra veckan, men det har hänt flera gånger.
Ja, jag tror att det har nog hänt 3-4 gånger att du har blivit utvald som minister i olika statsministrars regeringar här.
Vad blir jag på, i vilka roller får jag?
Ja, men oftast handlar det väl om någon form av sans på internet, minister. I olika typer av ministerkonstellationer. Men du, om vi tittar politiskt då, på Mina Dennert. Är du politiskt intresserad?
Jag är inte så partipolitiskt intresserad egentligen, om man tänker på att jag borde vara det. för att jag är ju politiskt intresserad, så det är ju lite märkligt. Jag tror att jag har haft svårt att hitta ett bra parti, att det är det. Och sen är jag ju ganska, ja, jag ligger ganska mycket i mitten så där, och så därför har jag verkligen tagit ut svängarna nu också så här. Men jag är inte riktigt ja. Nej, jag har aldrig varit partipolitiskt engagerad alls.
Hur skulle du säga att svensk politik mår idag?
Nej, men det som vi ser är ju över hela västvärlden då, är ju, och det har ju också faktiskt också väckts våran, vi blev ju uppmärksammade liksom hela världen på när man gick i den här Brexit omröstningen. så såg man, det här är det mest anmärkningsvärda tycker jag av alltihopa. För då, den vanligaste Google-sökningen dagen efter Brexit, det var, vad är Brexit? Inte så här, vad händer nu? Utan så här, man hade gått och röstat om att lämna EU och man hade ingen aning om vad det var man hade röstat på. Alltså det gör mig så rädd så att jag... Och sen så då med Trump att vi bara, nej men han kommer, det finns inte möjligt att han kan vinna om man bara liksom skrattade och flamsade. Och sen så går han och gör det. Och att man också ser de här sambanden mellan hans sociala medier. Han hade så många följare på Twitter och att man... Alltså vilken nivå det ligger på idag. Och det är ju en jättestor fråga såklart för mig också. Vi må alla är jättestora frågor. Men just det här med att stärka demokratin och det här som då kallas lite slarvigt för fake news. Vilket är faktiskt ganska missvisande. Som att det här var nyheter, det är ju inte det. Utan det här är ju propaganda man håller på med. Så att jag tror att det är jätteviktigt också att börja använda de rätta termer för saker. För jag märker också att alla så här pratar om att jag vill ha en yttrandefrihet. Och ofta är det ju de som liksom håller på med propaganda och verkligen så här näthatar folk till tystnad. Liksom. Jag har ju levt under dödshot nu sedan i september. Och det är ju inte alls, och det är samma människor som säger att de står för yttrandefrihet som håller på alltså verkligen. Så skickar patroner och liksom, säger datum när de ska komma hem och mörda och sån här grejer för att jag då uttalar mig på nätet. Så att det här med att man använder, man så sliter ut vissa ord som, och det är så här, det är farligt. Och sen så också just det här man sett också då i, man behöver inte gå så långt som till andra världskriget och förintelsen. Det räcker ju bara se på Balkan eller alla när man tar över media, alltså när man försöker ta över ett samhälle så börjar man ju ofta med att ta över så här, strypa eller ta över medie alltså möjligheten att tala till befolkningen så att säga. Och det här med propaganda är ju alltid början på alla så här, folkmord och alla så här, diktaturer börjar ju med just det här med intensiv propaganda. Man kallar någon för råtta till exempel. Alltså man, och nu har man, nu gör man ju det här. Man kallar mig för terrorist gång på gång på gång. Jihadist, såna här grejer. Och det skrattade jag åt i början. För jag tyckte det var så himla fånigt. Men nu när jag har liksom blivit hotad så många gånger för, och med de här orden liksom. Och då så här utärmar man ju ordet terrorist. Vad är en terrorist egentligen? Så det är så här, ja, jag är ganska orolig faktiskt för den här utvecklingen. Jag vet inte riktigt vad det är. Var slutar det här? Jag är inte säker på att jag vill veta det faktiskt.
Det är ju val här då i Sverige i september. Vad tror du vi står i Sverige i det här du precis har berättat? Till valet. Hur tror du det kommer påverka vårt val?
Jag tror tyvärr att det kommer göra så som det vi har sett i andra val. Man pratar ju om att Ryssland bland annat lägger sig i de olika demokratiska valen. Man försöker allianser liksom i de europeiska demokratierna. Så att jag är minst sagt oroad. Så det vi behöver ju så här, egentligen hade vi behövt någon slags, jag vet inte, så här, allmän källkritik workshop så här, som spreds över hela landet där man liksom, så här, varje medborgare fick lära sig grunderna i så här, faktagranskning och källkritik. Kan vi ta det till kanske, miljarderna till det? En sån så här, landsomfattande källkritisk workshop där man får lära sig så här, hur funkar journalistik, hur funkar forskning, hur funkar vår demokrati, vad är en politikers så här, uppdrag och dess begränsningar. För jag tror att många har så här, jättedålig koll på hur vårt samhälle fungerar, det oroar mig också faktiskt. Man hör folk som sitter och skriker i bilar och så att politikerna ska ta ansvar och sånt där. Och så man fattar, men du har ju ingen koll på hur vår demokrati fungerar. Och så blir jag väldigt orolig för det också. Så att jag skulle vilja utbilda Sverige i vad har du för ansvar och vad har du för rättigheter? Men framförallt kanske ansvar.
Du, efter valet då, i september, vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister?
Jag vet inte. Ja, det kanske... Ja, är det Ulf eller är det...
Ulf eller Stefan?
Ja, Ulf eller Stefan tror jag ju. Det kan ju hända mycket i och för sig. Men någon av de två är väl mitt största tips, kanske.
Mina Dennert, vi har pratat om mycket idag. Vi har pratat om kreativitet, vi har pratat om förbud mot organisering av rasistiska och nazistiska organisationer. Vi har pratat om pensionärer och laget Sverige. Vi pratade då om kreativitet och utbildning mycket. Och vi nämnde trygghet, men vi har inte pratat så mycket om trygghet. Vad menar vi, vad lägger vi in i ordet trygghet?
Det jag tänker är att vi ska sitta på försvaret. Och då är det inte... Jag är ju pacifist, så att jag tänker ju egentligen inte alls att man ska hålla på med krig överhuvudtaget. Men jag tror att det är väldigt viktigt det här med att vi har i landet Sverige en demokrati. Och att vi liksom... Jag i alla fall har inte koll på något annat system som skulle vara så där särskilt mycket bättre. Så jag vill gärna behålla demokratin så som den ser ut. Och är ju väldigt mycket inne på det här med... det psykologiska försvaret, alltså att man, det som jag har pratat om just där, alltså influenser från andra länder kanske som lägger sig i våra valresultat och såna här grejer, det skulle jag vilja att man dels arbetar i försvaret med demokratifrämjande frågor här i Sverige, men också internationellt, att man liksom stärker de andra demokratierna i Europa. Och sen så har jag lite så här ganska radikala idéer. Jag tänker bland annat det här med medborgarlön, det har ju också någonting med så här trygghet, och det hänger ihop med kreativitet också. Att man har ju sett till exempel när folk har vunnit pengar på lotto och sånt där. Eller när man har fått så här en trygghet i sin ekonomi, att man inte behöver hela tiden så här oroa sig jättemycket för morgondagen, så här överlevnad. Ofta när man får så pengar så tror man att men nu ska den sluta jobba, den gör aldrig någonting mer. Men man har ju sett att det är precis tvärtom. Alltså folk blir jättekreativa och de öppnar den där restaurangen och så börjar de anställa människor och så här. Och så blir det så här jättemycket mervärde av de där. Att man äntligen liksom kan slappna av lite. Och sen också just det här med att vi håller på att gå från industrier och liksom fossila bränslen, allt det här gamla ekonomierna, till nya ekonomier. Gör ju att det kommer vara en massa människor som eventuellt som har jobbat, som varit så arbetare ju, som liksom inte kanske har kommit med i det här nya laget. Som jag känner att det är ju en enorm oro bland de här jättestor grupp ju, människor som skulle kunna slappna av och inte känna den här oron att det till exempel kommer in nya människor i landet om man vet att ens egen trygghet är säkrad. Så jag tror att vi kommer få så tryggare, gladare och mer kreativa människor om vi satsar på just medborgarlön.
Mm. Du, och med de orden går vi över till tal till nationen med statsminister Dennert. Svenska folket sitter ju bänkade här på sociala medier och framför sina poddapparater. Varsågod statsminister Mina Dennert.
Ja, men jag tänkte att jag skulle ha ett så här lite deep talk med mitt lag. Och det är lite på det här med, som handlar om det här med konflikterna och liksom den här dåliga stämningen, att man kanske är liksom lite missunnsam mot andra. Och det blir ju väldigt svårt att spela som ett lag när man inte har den här gemenskapen, den här liksom samhörighetskänslan. Och jag tycker att man... Jag har liksom en idé om att man, om man håller sig så här mjuk och ödmjuk, så kan man ju... då har man ju lättare att vara en bra medmänniska. Så det skulle jag vilja säga i mitt tal som blev lite... Det blev inte direkt så här riktat till nationen. Men den här biten blir det då. Och då säger jag så här: svenskar, gå ut ikväll och titta upp mot stjärnorna. Och liksom bara sugas in i det här mörkret. Den här, som vi är så här på den här planeten. I det här tidet och rummet. Och bara så känna den här ödmjukheten och den här mjukheten inför liksom så här livet och våran plats här på jorden. Och jag hoppas verkligen att man kan liksom känna att någon slags ödmjukhet Och att man kan känna att det här livet är ändå rätt fint. Och vara liksom vördnadsfull mot livet på jorden. Och att man ska vara snäll faktiskt. mot sig själv först och främst.
Statsminister Mina Dennert, stort tack för att du tog dig tid att vara med.
Tack snälla för att jag fick vara med.
Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.